med det här gamla som man kan finna, det är ju att det får en ny uppgift och så får det leva vidare. Jesus själv säger att han har kommit för att rädda det som har gått förlorat. I Lukas 19 och vers 10, lite längre ner av det som faktiskt Ingmar läste här, så står det: Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Just den här bilden av att söka efter det som har gått förlorat, och i det här fallet nu en loppis, det här är ju döda ting. Det har ingen ande, ingen själ. Det har vi. Jesus, han är ingen sakletare. Han är en människosökare. Han är en människofiskare. Alla bilder haltar, även min. Men det som i världens ögon, eller i våra ögon, inte ser särskilt värdefullt ut längre. Som är tidlöst. Som har tappat liksom sin charm. Som är kantstött eller trasigt. Det tar sig Jesus an. Det är just det som han söker. Vi kanske alla kan känna oss som en trasig kaffekopp. I det här har en liten kaffekopp som någon gång kanske tillhörde finservisen hemma hos någon. Men örat är borta. Och då kan man tänka, den går ju inte att använda. Jo, men det gör det ju. Man kan plantera små skott i den. Den kan tjäna som en vas. Eller man kan använda det som en liten tandborstmugg. Det har Axel haft. Haft sin tandborste här och haft den. Och, en ny uppgift. Och Jesus, skulle jag säga, han är specialist på att återbruka. Att ta tillvara på det som kan framstå som förgånget. Som är skavt. Det tar han och gör något vackert av. Så som våra sår, våra brister eller vår trasiga historia. Det kan han använda för sina syften och göra något vackert och gott av. Jag ska fortsätta läsa från Lukas 5, vers 27-32. Sedan gick Jesus därifrån och då se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Han sa det till honom: följ mig. Levi lämnade allt och steg upp och följde honom. Levi gav en fest för Jesus i sitt hus, och där var en mängd tullindrivare andra som låg till bords med dem. Men fariseerna och särskilt de skriftlärda bland dem blev förargade och sa det till hans lärjungar: hur kan ni äta och dricka tillsammans med tulldrivare och syndare? Och Jesus svarade: det är inte de friska som behöver läka utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Tänk vilket hopp. Tänk vilket hopp det ger oss att höra det här. Han kom inte först och främst till de rättfärdiga utan till det som har gått förlorat. Det är något svindlande i Jesus tal om att han räddar det som ingen annan ser något värde i. Att söka sig till och ta sig an det som ingen annan vill befatta sig med. Det som andra flyr ifrån, det är just det som Jesus närmar sig. Guds kärlek vet inga gränser. Den har inga barriärer. Jesus ser inte som du och jag. Hans blick vet inga gränser. Och han kan omfamna allt. Även det som inte vi tror är möjligt att rädda, det kan Jesus rädda och återställa. För det är inte det vackra, det tillrättalagda, välstrukna skjortor eller perfekta liv som väcker Guds hjärta. Utan det är där fasaden krackelerat, där behoven är stora och där resurserna är små. Jag vill att vi med en liten kort stund bara föreställer oss, om vi föreställa oss att Jesus hade gått här på våra torg och gator. Vem hade han tagit med sig hit idag? Vem hade suttit jämte dig i kyrkbänken den här dagen? Ibland leker jag med den tanken. Jag tror vi skulle liksom bli lite så här. Vi kanske skulle känna oss lite obekväma. För jag tror att det skulle vara personer som vi i vanliga fall inte umgås med. Kanske skulle det vara den som är straffad för mord. Pedofilen. Kvinnomisshandlaren. Och så skulle man kunna göra den här listan lång. De som vi kan anse som mindre förmedlade och inte den bästa personen att röra sig omkring. Det var de Jesus sökte sig till. Och när han mötte dem så helade han deras sår. Och han fyllde deras hjärtan med kärlek och visade att det fanns en framtid och ett hopp för dem. Jesus, han gör inte bara det som är trasigt. Han redan inte bara det som är trasigt, utan han återställer också. Han startar en restaureringsprocess. Vilket innebär att det börjar en läkningsprocess i oss var och en som har mött Jesus. Han tar sig an våra sår. Han tvättar dem, han binder dem och lägger på nya förband. Alla sår och skav syns inte på utsidan. Om ni skulle komma fram här nu, när man tittar på den här bilden, så syns det kanske inte att det här glaset, det är liksom kantstött. Det syns kanske inte att den här tallriken har en spricka i sig. Eller att den här blåa tallriken här med en vacker bordyr med rosor är missfärgad. Det är mycket vi går bär på som inte syns på utsidan. Det är mycket som vi har på insidan. Vissa av våra sår är gamla och läkta. Andra är sår som vi tenderar att ständigt riva upp och som blöder om och om igen. En del av våra sår har vi jobbat mycket på att ingen ska få se. Och vi håller dem väl gömda för dem i vår omgivning. Men för Jesus är de inte dolda. Han känner dina och mina sår. Men det gör inte att han flyr. Det skrämmer inte honom. Utan han vill möta oss i det vi bär med oss. Med vår historia. Med det arvet vi kommer med. Och han vill ta sig an det. Han är den som återställer, läker, upprättar den trasiga självbilden, kommer med sin sanning. När vi tänker, det är för sent. Vi kan ju titta på någon och tänka, det kommer aldrig gå. Det kommer aldrig gå, det är redan för sent. Så skulle Jesus säga, det är inte kött. Kom och låt mig läka dina sår. Och se, du kommer att få blomma och skina som aldrig förr. Lite som den här dukningen här idag, tänker jag. Det som var utdömt, det som man tyckte inte hade så mycket till värde länge, kan få tjäna så här vackert i en ny uppsättning tillsammans med andra tallrikar och fat. När vi träffas här på onsdagen och har småbarnsmusik. Det brukar komma hit mammor. Framförallt mammor. Det händer att det kommer en och annan pappa. Och då är vi så överlyckliga att det gör det. Och ibland så kommer de inte tillbaka sen. För det var ingen annan pappa här. Men då när vi sjunger i alla fall. Så brukar vi alltid avsluta med en sång som heter. Vi sitter i samma båt. Vi sitter i samma båt. Och gungar lite hit och dit. Och så har vi ett blått tygstycke som vi skapa vågor med. Det brukar vara väldigt uppskattat hos barnen. Jag tänker det. Vi som är här, oavsett etnicitet, kön, bakgrund, historia, vad vi har jobbat med, om vi känner oss ensamma, om vi känner oss fattiga eller rika, om vi är ledsna eller glada. Vi sitter i samma båt. Vi må på utsidan kanske känna oss olika varandra, men jag tänker att vi är mer lika än olika. Men som ni vet så har människan i alla tider haft ett behov att gruppera sig, att skapa ett vi och ett dem. Och ibland är det nödvändigt. Ofta har vi gjort det utifrån social klass eller yrke eller etnicitet. Men ibland kan det där andra framställas som väldigt avvikande och främmande. Det är då det kan bli väldigt farligt. För när vi gör det, det är då vi skapar distans och främlingskap. I den här texten som vi läste om fariseerna och de skriftlärda så är det ju precis det de gör. De målar fram tullindrivarna och syndarna som de andra. Det lämpar sig inte för Jesus att röra sig bland dem. De identifierar sig inte som syndare. Och det är lätt när man läser den här texten att tycka att man inte fattat någonting. Tills man slås av den tanken. Hur ofta gör jag inte så själv? Tror att jag är lite mer än alla andra. Och så missar jag det uppenbara. Att jag är i lika stort behov, om inte större, av Guds nåd. För vi som sitter här, vi som utgör Guds församling, består inte främst av människor med perfekta liv. Tvärtom. Vi är människor som har fått uppleva behovet av att bli funna av Gud. Gud har sökt efter oss och vi har låtit oss bli funna. Församlingen består inte främst av människor som är starka och klarar sig själva. Vi är människor med sår och skavanker, sprickor och törnar. Vi bär på vår egen historia. Vi kan ha kommit långt ifrån eller nära. Bär på synliga sprickor eller osynliga. Och så blir det så här vackert när vi sätts samman med våra olika färgpaletter, vår historia och det vi bär med oss, så utgör vi tillsammans något oerhört vackert. Gud har sett oss, han har sett våra sår och han har tagit det till sig och han har velat använda oss utifrån dem vi är. Någon av oss kanske har känt oss uträknade. Att vi är helt... Alltså det är liksom, det jag varit med om, det liksom finns inget hopp. Vem kan använda mig? Hur skulle jag kunna platsa i en församling? Jag med min historia. Men så ser inte Jesus på dig och mig. Och det är därför som jag tänker att församlingen är en hoppbärande gemenskap. Vi vittnar om Guds nåd utifrån att Gud har tagit sig an oss. Han har låtit oss bli funna. Han har räddat oss. Inte främst för att vi har levt perfekta liv. Att vi är så duktiga i oss själva. Att vi inte har gjort så många felsteg. Utan på grund av att hans nåd är så ändligt stor. Och det ger andra när de möter oss hopp. Vi är en hoppbärande gemenskap som vittnar om Guds oerhörda kärlek. Och det är stort. Tack Jesus att vi får tillhöra dig. Att du har sökt efter oss. Inte främst för att vi verkar leva så perfekta liv. Att vi inte har gjort något fel. Utan för att du längtade efter oss, Herre. Din kärlek är så ändligt stor för oss. Herre, tack att vi får vara en gemenskap som får vittna om din hopp. Om din nåd och din kärlek. Herre, Herre, att det här får vara en plats där människor får trivas. Där man kan sänka sin gard. Och där man kan få dela med varandra om det man har varit med om i livet. Och tack Jesus att det aldrig är kört. Tack att det alltid finns hopp och nåd. Tack för att du kan ta dig an det. Det som ingen annan ser något värde i, det ser du. Det tar du dig an. Du ser att det glimmar och skiner. Du ser det vackra. Och du säger, kom och följ mig. Och jag ska göra dig till människofiskare. Tack att vi, Herre, får gå med dig och söka efter det som har gått förlorat. Vi får följa i dina spår. Vi får ha din blick. När andra säger att det är kött, och säger du, det är inte kött. Jag ska ta mig an dig och jag ska göra något vackert av det som du har. Amen.